Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Succéproduktionen, Fråga juristen. Din podd om vardagsjuridik. Mitt emot mig sitter Miriam Valtré. Hej!
Hej!
Det är du som är juristen.
Jajamän!
Ja, och du är expert och har egen verksamhet och svarar på lyssnarnas frågor om vardagsjuridik. Och jag som pratar heter Fritte Fritsson och är allmänhetens ombudsman, kan man säga.
Det är du expert på.
Ja, det är jag faktiskt. Jag är expert på att ta in frågor. Jag är expert på att ta frågor och så copy-pasta dem och så skicka dem till dig.
Det är helt otroligt.
Ja,
alltså.
Ja, men lite grann en superkraft faktiskt. Jag läste DN igår. Har du också gjort det?
Jajamän, ja, faktiskt.
För de har faktiskt börjat en artikelserie om känslor och juridik. Mm. Och jag tycker det är ett superspännande ämne. Jag pratade om empati i min andra podd, Alltid velat veta, här veckan.
Åh, spännande.
Och beslutsfattande och känslor och sådär. Och det liksom hänger ju verkligen ihop med det här. Det är två forskare som har skrivit en bok som heter Professional Emotions in Court. Och de säger bland annat att de beskriver det som någon slags teflonkultur som råder i svenska domstolar och åklagarkammare. Som handlar om att dramatiska händelser och upplevelser alltså på något sätt tystas ner och individualiseras, som de kallar det. Är det här någonting du känner igen?
Ja, jag tror att det gäller i hela branschen. Nu har ju de bara tittat på åklagare och domare, och sen finns det ju även då såklart advokatdelen utav rättsväsendet och de här processerna. Men jag tror verkligen att det är en grej som behöver jobbas med. Att man inte har en plan för hantering av känslor. Man kan jobba med väldigt, väldigt tunga ärenden, och jag har ju läst flera av deras artikelserier, och det var någon åklagare som berättade att han liksom satt på sitt tjänsterum själv och liksom grät efter förhandlingar. Mm. Och det är otroligt tufft. Och någonting som de skrev igår i artikeln som jag tyckte var så bra är att de tror att det kan leda till ohälsa, att man inte bearbetar sådana saker någonsin. Och det tror jag faktiskt också. Alltså jag har ju också haft vissa jättetuffa ärenden där jag har sovit dåligt och liksom levt med det på ett sätt utan att få den typen av utlopp. Alltså för att prata om det och hantera det.
Mm. Men jag tänker att om man jobbar inom det offentliga, alltså inom åklagarmyndigheten, då borde det finnas lite rutiner för det där. Alltså debriefing och liksom att det finns grupper som man kan prata om saker.
Ja, alltså jag jobbade ju på åklagarmyndigheten ett tag. Och jag kan nog inte svara för hela åklagarmyndigheten som organisation. Men min uppfattning var att det inte finns någon särskilt bra rutin kring det. Och det är ju det som blir så tråkigt, för då kan det bli väldigt så här beroende på chef, och då blir det väldigt personberoende. Och då om man råkar vara på en kammare som har kanske inte en så bra chef, så kanske det finns då noll rutin kring det. Då blir man ju själv med det, och då kanske man får hitta en kollega eller något. Men det blir ju lätt att man inte gör det också, för att det är lättare att bara ta nästa ärende och bli klar för dagen och sådär. Så att jag skulle nog säga att min erfarenhet var att det var ganska bristande.
Men inom den privata världen då, inom advokatbyråbranschen, är det sådär som man tänker att det är, folk liksom går ut från rättegången med sin knytblus och en kostym och sväljer alla känslor och så pratar man inte om det mer, eller?
Ja, alltså det blir ju också återigen jätte så här, beroende på sin arbetsplats. Men jag skulle verkligen tro att det finns samma problem där, att man inte har rutiner kring hur man ska hantera de här känslorna, utan att man helst ska tuffa på till nästa grej. Och det har jag också tyckt varit jobbigt. Har man en tuff asylförhandling, då kan jag vara helt knäckt efter det faktiskt. Och det beror helt enkelt på vad man får för stöd. Men jag tror att man absolut kan säga att generellt finns ett väldigt bristande stöd.
Mm. Det är familjen som får skrapa upp resterna sen när man kommer hem då.
Ja, och det, alltså när jag har jobbat som mest, då har man ju kommit hem i ett ganska dåligt skick. Alltså man är helt slut, man är helt trött. Man vill bara äta och sova. Och har liksom ingenting kvar i kroppen. Man har ingenting att ge. Det är ganska trist.
Ja, men jag vet, jag är ju tillsammans med en läkare som jobbar på akutsjukhus också. Med en massa situationer varje dag där folk faktiskt också avlider. Så att det är tuffa branscher.
Ja, det är det. Ja. Och där kanske de har rutiner, får man hoppas.
Det finns nog en hel del rutiner, tror jag. Vi har ju fått in en massa frågor som vanligt. Den första frågan handlar ju om den ganska allvarliga situationen när man har en förälder som blir allvarligt sjuk och dement och har svårt att hantera det vardagliga och kanske blir inlagd någonstans och det som händer runt omkring. Jag tänkte jag läser frågan här. Vad gäller om man har en dement förälder på vårdinrättning som inte kommer att komma hem och som inte kan agera eller ta beslut med en lägenhet som står obebodd och tickar pengar och behöver säljas och därmed också ägodelar som man behöver ta hand om? Om de arvingar som finns är överens, kan de ta hand om och disponera med den saken då? Kan det gälla olika saker för olika sorters tillgångar och ägodelar?
Ja, alltså nej, man får ju inte sälja någons lägenhet eller saker utan dens, alltså det är ju inte någonting man får göra utan den personens tillstånd och då allra helst med en fullmakt. Problemet är att för att en fullmakt ska vara giltig så måste ju personen som man har fått den ifrån kunna ha en rådighet över fullmakten. Och om en person är helt dement, det beror på vart föräldern är. Mm. Men om den är helt dement så anser man nog att den inte kan ha en sådan rådighet över fullmakten. Och därför kanske man i det skedet inte kan ta en fullmakt. Mm. Och då är nog det bästa att göra att ansöka om en god man eller förvaltare. Och då kan man höra av sig till överförmyndarnämnden. Och så kan de göra en undersökning eller titta på det. Och då kan de också lämna in en ansökan till tingsrätt. Mm. Och en ansökan till tingsrätt är helt enkelt att man har fått in ett särskilt läkarintyg också. Där det framgår lite om historien på den här personen. Och sen så är det då om den är urstånd att vårda sig själv och sin egendom och sörja för person och så vidare. Och om den kan höras utan men. Det är lite sådana viktiga saker som ska framkomma.
Och vad innebär att höras utan men? Att den personen gör sig förstådd och sådär då?
Ja, inte riktigt. Utan det är läkarens bedömning av den här personen. Så den kan anse att den är urstånd att vårda sig själv och sin egendom och sörja för person och så vidare. Och att situationen är sådan att den inte förstår vad saken gäller. Alltså att den inte förstår. Mm. Men sen ytterligare ett bedömningssteg är helt enkelt, kan den höras trots detta? Mm. Och i vissa fall så är inte det lämpligt och då kryssar man i nej. Och i vissa fall så kan den, även om den inte förstår vad saken gäller, höras. Mm. Och då när man lämnar in det här till tingsrätten så får den personen, alltså föräldern, en jurist. Mm. Och jag jobbar med sådana ärenden och är då den personens jurist. Och då har man ju en muntlig förhandling där personen inte förstår vad saken gäller men ändå kan höras. Det blir en väldigt speciell stämning för att den förstår ju oftast då inte helt, så att säga.
Men jag tänker att det finns ju en otrolig massa gränsfall. Alltså det lilla jag kan om demens, att det kan ju gå i upp och ner och sådär också. Ibland är man klar och ibland är man inte klar och sådär. Det känns otroligt på något sätt svårt att bedöma.
Precis, och det där har man ju också varit med om, att ibland så fyller en läkare i att den förstår vad saken gäller. Mm. Och då den bedömningen som har gjorts kanske lite snabbt i ett rum på sjukhuset eller så kan få väldigt stora konsekvenser, för att i ens egna kontakt med den här personen så förstår man att den ju faktiskt inte alls förstår vad saken gäller. Mm.
Men om man då får en sån här god man eller vad sa du, eller förmyndare?
Eller förvaltare.
Eller förvaltare, vad är skillnaden mellan de två?
God man är att du har kvar din rättskapacitet. Så att den här gode mannen ska vidta åtgärder med ditt samtycke egentligen. Så det beror också på hur långt gången du är i din sjukdom, kan man säga. Om du inte alls är förmögen att ens kunna ge samtycke till en god mans åtgärder, då är det inte så att säga lämpligt med en god man, utan då ska du ha en förvaltare.
Okej, och förvaltare, då har man inte samma rättsstatus som privatpersoner?
Nej, precis. Nej, då tappar man sin rättskapacitet, och det är därför som det är en väldigt så här ingripande åtgärd. Mm. Det är ju den gamla omyndigförklaringen egentligen. Mm. Alltså nu heter det inte det, utan nu heter det då förvaltare. Och då tappar man, då får förvaltaren göra liksom vad den vill. Så det är ju därför som man också vill vara försiktig med den.
Jag förstår. Rent praktiskt då, om de anhöriga här, eller om det är barn eller vad det nu kan vara, som har en lägenhet och räkningar som står och tickar 10-15 tusen kanske i månaden, och lån och på bostad och sånt där. Om det kommer en god man eller en förvaltare, lyfts det bort från deras privatekonomi då? Eller?
Ja, precis. Alltså, den gode mannens roll är ju att ta hand om allt det. De ska ta hand om alla räkningar och försöka fatta beslut som är bra för personen. Och i många fall då kanske det är att göra sig av med den här lägenheten och säga upp abonnemang kanske, och helt enkelt ta bort, hantera alla utgifter. Alltså, när en god man är klar många gånger, eller klar, men har gjort det jobbet, så kanske man inte längre har en lägenhet och kanske egentligen bara har kostnaden för den här vårdboendet eller vad det nu är kvar.
Ja,
och sen sköter den gode mannen löpande det. Mm. Så att säga.
Men skulle du säga att det är enklare för en god man till exempel att göra såna här lite övergripande grejer som att göra sig av med en lägenhet och sådär, än vad det är för de anhöriga? För de får egentligen inte göra det.
Då. Nej, precis. Alltså, den gode mannen är ju den som får göra det och de får inte göra det. Nej. Så att, ja, på, det är så absolut. Men däremot så beroende på vart man är i skeendet så kan man ju kanske också eventuellt använda sig av en fullmakt. Om personen inte är riktigt så långt. Så att då har man ju mycket lättare situation. För då kan man ju göra någonting. Och sen kan jag säga att om det inte är en lägenhet då, utan det är ett hus. Så även om det finns en god man eller förvaltare så krävs överförmyndarnämndens godkännande för att sälja. Så att det inte blir en för ingripande försäljning av ett hus exempelvis. Då.
Mm. Så för att summera då, om ens anhörig eller förälder är liksom någorlunda klar så kan det vara bra att skriva en fullmakt där föräldern då går med på att barnen gör vissa ingrepp då när det gäller försäljningar och sådär. Och uppsägning av abonnemang. Och annars har det gått lite längre så kan det vara en bra idé att försöka skaffa en god man.
Ja, om man har den här situationen där det tickar pengar och man ju då i många fall blir den som betalar de här, så gör det så fort som möjligt så att man slipper den här kostnaden. Det är ju otroligt tungt ju, att dubbla sin då vad det blir fasta kostnader. Alltså det blir väldigt tungt. Ja.
Verkligen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nästa fråga kommer från förra veckans gäst, Anita Clemens. Förutom att hon ställde vissa frågor i programmet så lämnar hon en fråga till det här programmet och vi ska lyssna på den.
Om jag har en direkt konversation med någon person och vi hamnar i en argumentationssituation på ett DM- och den personen printscreenar det DM:et och lägger upp i sin stora feed. Får man göra så?
Ja, vad säger du om Anitas fråga?
Ja, huvudregeln är ju då att det är okej. Vi har en yttrandefrihet som springer ur alla dessa olika grundlagar. Europakonventionen och då yttrandefrihetsgrundlagen, regeringsformen, tryckfrihetsförordningen. Och de har ju lite olika status, men oavsett vilken det som är tillämplig så gäller då den här yttrandefriheten. Och då är den enda begränsningen av yttrandefriheten som är tillåten i Sverige är den som görs enligt lag. Och då är det några begränsningar som har gjorts. Det har kriminaliserats hets mot folkgrupp, förtal, spioneri och uppvigling. Så det är som huvudregel okej om det inte då är ett sådant fall. Det som jag tänker, uppvigling kan faktiskt bli aktuellt och då är det väl lite mer ungdomar när de kanske kan vara lite mer så här, uppmana till någonting. Så det skulle kunna vara en grej som blir aktuellt i sådana här fall. Men förtal är väl det man tänker på kanske närmast.
Men det kan inte vara förtal att lägga upp någonting som någon annan har skrivit, tänker jag generellt. Alltså, om man har haft en konversation när någon har skrivit någonting olämpligt, att lägga upp det den har skrivit kan väl inte i sig betraktas som förtal?
Jo, alltså, eller? När du sprider, alltså spridningen är brottet, eller vad man ska säga. Det är ju med alla de här rekvisiten och så här, men spridningen är brottet. Så att om någon annan skriver något som är förtal, och jag lägger upp det, och då har jag ju spridit, och då är det förtal.
Jag förstår, jag förstår.
Ja. Men sen är ju frågan om det är förtal, såklart. Mm. Och det första då, det är att peka ut någon som brottslig eller klandervärd. Och i MeToo-kölvattnena så var det ju i många fall brottslig. Men i alla de här printscreena och skicka ut det, då kanske det är mer klandervärd. Och vad som är det är ju en bedömningsfråga och sådär. då ska det vara på ett sätt som utsätter någon för andras missaktning. Och sen kan det finns ju då nästa situation att rent juridiskt, tekniskt så kan det vara förtal, men okej. Men det är liksom den juridiska distinktionen, den är inte så viktig kanske för så här, gemene man. Och det är att om då det här, om den är sann, eller om det finns anledning att tro att den är sann, och det är försvarligt, alltså det är det allmänna intresset vägs då mot rätten till integritet och ryktesspridning. Så det är ju då som sagt att även om den är sann så kan det vara förtal att sprida den.
Ah, okay.
Det blir också en bedömningsfråga. Folk som har spridit domar på Facebook där någon har dömts för ett brott. Ja, det är ju sant. Mm. Men är det här försvarligt? Mm. Och ett fall som är så ställer det på sin spets, eller vad man ska säga, är ju fallet med Harvey Weinstein.
Mm.
Där var det ju på grund av hans roll i samhället, eller ja, så kan man nog anse att det kanske var försvarligt att faktiskt peka ut honom.
Men då är det lite samma mekanismer som inom pressen. Ja. Att det kan vara mer försvarligt att skriva en känd persons namn än en helt okänd.
Ja, precis. Och det kan också absolut inte vara försvarligt att skriva en känd person. Alltså, det är Micke P, vår kompis. Där blev ju, vad var det, om det var Expressen?
Tror jag.
De blev ju fällda för förtal. Mm. Men där var det ju också så att de kunde visa då att det inte heller var sant. Mm. Så det är ju många lager i det här brottet. Helt enkelt, det blir beroende av det.
Mm.
Hur känd är du egentligen?
Ja, precis. Jag är halvkänd, så jag klarar mig. Men det intressanta är, apropå det med bedömning och sådär, för att när du berättar om spioneri till exempel, då är jag ju med. Men när du pratar om det just där, att om någonting är klandervärt, då blir man ju genast lite så här, men vad innebär det egentligen? Alltså, hur ska det bedömas?
Där är man med på tårna.
Ja, ja. Så att om man ska säga det till någon som lyssnar som är då, kanske jobbar på Saab Aerospace i Linköping, så man ska inte fika med ryssar och berätta om hemligheter från jobbet, men man ska heller inte sprida en massa sladder på sociala medier.
Två saker att ta med sig.
Yes, det är två saker man ska hålla reda på.
Vi tror att det är många av våra lyssnare också. som det gäller.
Precis, vi går vidare. Hej! Om man som hyresgäst i ett hyresrättshus väsnas och stör grannar upprepade gånger kan man vräkas och hyreskontraktet bryts. Vad gäller vid motsvarande störande beteende i bostadsrättshus? Bakgrund i frågan, om det är relevant för er, och det är det väl antar jag. Grannen ovanför oss dammsuger och slamrar med möbler alla dagar i veckan, ibland 2-3 gånger per dag. Till den nivån att vår vardag störs. Styrelsen inkopplad och grannen har fått varningar för att flera störs av beteendet. Men i och med att grannen äger sin bostad kan den då vräkas. Tack för en intressant podd.
Ja, tack själv. Det här är ju om helt sidospår, men det är ju lite compulsive behavior får man lov att säga, att dammsuga 3 gånger per dag.
Ja.
Men det ska ju inte vi grotta ner oss i vad den här personen har för...
Det är ingen podd om psykisk ohälsa.
Exakt. Men då för att prata om den här bostadsrätten.
Mm.
Han skriver ju här att grannen äger sin bostad, och då kommer ju lilla juristen till liv och säger, nej men man äger ju faktiskt inte den här lägenheten, utan man har en nyttjanderätt. Det är den man har betalat pengar för.
Mm. Men man äger väl en andel i föreningen, eller man är medlem i en förening,
ja,
som så, tillsammans äger huset.
Så. Ja, precis. Man får en nyttjanderätt i den här föreningen som äger huset. Och den här nyttjanderätten kan förverkas. Så ja, den här grannen skulle kunna förverka sin nyttjanderätt.
Mm.
Sen så är det ju såklart inte så att det är ett såklart fall, för vi ska in och bedöma igen. Men en grej som man kan säga då är att det krävs en rättelseanmodan innan man får förverka någons nyttjanderätt.
Och det är en, kan man säga, en varning man skickar.
Ja,
och
exakt.
Säger att det här beteendet, det här är inte okej.
Nej, och det vill vi att du slutar med.
Vi tror att din lägenhet är väldigt ren.
På
grund av din dammsugning, och det är bra att du sköter fastigheten, men det är störande.
Ja, det är faktiskt också ytterligare en anledning till att förverka nyttjanderätt, ohyra. Alltså om man har sin lägenhet på ett så dåligt sätt att det blir ohyra, då kan det vara också en grund för att förverka. Men som sagt, det är ju inte fallet med den här renliga grannen. Men ett fall som nyligen avgjordes var att det var en kvinna som hade bankat i väggarna och spelat musik dygnet runt. Och hon blev av med sin bostadsrätt. Den blev förverkad, och sen så gick det till tingsrätt då, för hon höll inte med, men tingsrätten ansåg att det fanns grund för att förverka den.
Mm. Men var förverkades den först då, innan tingsrätten?
Ja, bostadsrättsföreningen.
Ja, okej, de sa.
De ska säga, de skickade ut en rättelseanmodan till henne, så de hade gjort det korrekt. Det här kan jag faktiskt säga en lag. Jag brukar inte säga alla lagparagrafer. Men det kan vara bra, för att om man har det här problemet så kan man behöva titta i den här då. Och då är det 7 kapitlet 18 paragrafen i bostadsrätts lagen. Mm. Och där anges grunderna för förverkan av nyttjanderätt, och det är en uttömmande lista, och med det menas att det finns ingen annan grund. Mm. Alltså en bostadsrättsförening får inte titta på en annan grund, just utan det är bara de här.
Det är bra, för att vi sitter i en bostadsrättsförening just nu.
Ja, det gör vi.
I min och min sambos bostadsrätt.
I din otroliga lägenhet.
Ja, det hade inte behövt säga det. Men
jo,
det...
men jag är verkligen, alltså wow, det går ändå ganska bra nu.
Ja, nej, men det är ju en speciell konst att bo tillsammans med folk i ett hus.
Ja. Det är det. Mm. Det blir ju grejer. Alltså...
Det blir det. Men okej, så där med ohyra, det är en grej, och störande beteende, ja, med hög musik, bankande ljud och så vidare.
Ja. Ja, en annan grej kan faktiskt vara, och då framgår det också när det krävs en rättelseanmodan.
Mm.
Och det krävs då om på snabbt störande beteende. Men betalningsdröjsmål kräver inte en rättelseanmodan, så då skulle man alltså kunna förverka sin nyttjanderätt direkt.
Men om jag missar att betala hyra med 5 dagar en gång, är jag kör då? Eller?
Nej. För att det
måste vara, finnas någon rimlighet,
ja,
i det.
Det finns en rimlighet i det, och det formuleras på något sätt som är sådär, om det är av ringa betydelse vad den här bostadsrättsinnehavaren har gjort, ja då ska det inte anses som grund för förverkande. Och någonstans så hamnar ju också bedömningen på, i det här fallet, om det är det eller inte. Mm. Hon eller han dammsuger 2-3 gånger per dag och slamrar. Ja, det är svårt att säga hur man skulle se på det, så att säga.
Om bostadsrättsföreningen lyckas driva igenom en sån här vräkning, kan man nästan säga att det, eller vad kallar man det?
Ja, förverkande.
Ja. Då är det också föreningen då som ansvarar för försäljning av lägenheten.
Ja,
och sen får personen då det som minus mäklarvode och kostnader.
Ja, exakt så. Man kan ju vara överens då, eller kring försäljning, och så lägger man bara upp den. Annars så är det en tvångsförsäljning som föreningen ansvarar för. Och då får man ju, den som har förverkat sin nyttjanderätt ska ju få lägenhetens värde.
Mm.
Minus då de kostnader. Om det är ohyra, då får bostadsrättsföreningen dra av för alla de kostnader de anser att de behöver för att få lägenheten tillbaka i ett okej skick, så att säga.
Om så här, det här händer på en vikande bostadsmarknad, då, föreningen försöker sälja lägenheten, men det är ingen som vill köpa den.
Nej.
Vad händer då?
Det finns undantagsbestämmelser om den inte blir såld på 3 eller ibland 2 försök.
Mm.
Men det är starka undantagsfall, och det handlar ju om att man inte får något bud överhuvudtaget.
Ja. Men kan det vara så då? Ja, välkommen tillbaks.
Ja, tyvärr så tror jag mer att man hamnar i en mycket sämre situation som den som har bostadsrätten. Men de undantagsbestämmelserna är lite speciella, och jag tror att de inte särskilt ofta kanske blir tillämpliga. Men där kan man hamna i en knivig situation som bostadsrättsinnehavare, för man blir inte välkommen tillbaka, så frågan är om inte då lösen går tillbaka till bostadsrättsföreningen helt enkelt.
Wow.
Mm.
Men man kanske har ett visst intresse själv av att se till att den blir såld.
Ja.
Mm. Så tips till den här personen som har en väldigt störande granne. Be styrelsen skicka en rättelseanmodan.
Ja. Och
om inte det redan är gjort.
Ja, precis. Mm. Och kanske att man på något sätt kan mäta bullernivån.
Mm.
Alltså försöka, finns det någonting du kan göra som visar på att men så här är det hela dagen, och så här jobbigt och högt blir det, och så vidare kanske.
Mm. Mm. Sen finns den här klassiken också. Gå och prata med personen.
Alltså, otroligt ojuridiskt. Jag var stäm personen.
Precis, ja.
Alltså det hade ju varit helt fantastiskt om man hade gått och pratat. Och...
See you in court eller Hansson, 4:e våningen.
Låt oss hoppas att de kommer överens. Ja. Det hoppas jag verkligen.
Ja, det hoppas jag också. Miriam, återigen, jättetrevligt att träffas, och kul att du besvarar lyssnarnas frågor på så härligt sätt.
Ja.
Och jag sitter bara här och lyssnar och lär mig.
Ja, men
det är en fin upplevelse, kan jag säga. Och om man vill komma i kontakt med oss, så har vi ju en hemsida, fragajuristen.com. Där har vi ett sånt här smidigt formulär man kan fylla i med namn, och man ska fylla i en mailadress, men vi nämner ju aldrig namn eller så när vi läser upp frågorna, så du är ju helt anonym. Sen har vi vår Facebook-sida, Fragajuristen podcast, på Facebook helt enkelt. Jag börjar fundera, vilket socialt medium är det nu vi har den här Facebook-sidan på?
Det är mycket sociala medier att hålla koll på.
Det är ju det, och det är ju också en källa till juridik.
Ja, vi finns ju faktiskt också på Instagram, Fragajuristen podcast.
Ja, precis. Följ oss där och sprid ordet till grannar och vänner, även de som dammsuger för mycket. De kanske behöver något att lyssna på den
dammsugaren. Ja, de ska ju lyssna på det här avsnittet.
Eller hur? Miriam, vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då.
Hej då.
Thank you. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.